Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Och det är inget fel med det, men då ska det vara ett aktivt val.
Kan jag bara få säga en sak? Jag blir sjukt irriterad på den här debatten. Två saker. Som vanligt i media så ska vi diskutera surdegsbakande män på Södermalm som inte kan ligga med sina brudar. Ja, trist för er. Men vi förlorar fokus på den riktigt verkliga frågan här. Du har stora grupper män runt om i hela Europa som inte har någon sysselsättning. Hela industrialismen, den har flyttat. Alla de traditionella mansyrkena är borta. De har ingen sysselsättning. De röstar på Sverigedemokraterna. De andra runt om i förorter växer ut skägg. De åker till Syrien och deltar i krig. Mm. Det är djupt allvarligt. Det är kanske det största hotet mot hela Europa. Mm. Och vi diskuterar inte det här, utan vi bara pratar liksom hur man ska knulla med frun på Södermalm.
Nej, men det var en ingång.
Jo, men
kom igen. Nej, men kom igen, Paolo. Det är en jätteviktig
2014,
fråga.
2014 alltså. Ny podd. Vi ska prata lite manlighet, vi ska prata Micke Bindefeld ska vi prata. Jag har ju spöat honom tydligen i ett omklädningsrum på gamla hälsostudion som låg på Sveavägen. Jag skulle ha pratat med min längsta kompis Micke Sprites, men han är som en sann man hemma med sjuk dotter. Så att jag är Jannik Svensson här som driver podden Samtal.
Hallå där. Du var ju gäst i min podd också för ett år sedan.
Precis, då är det tillbakabjudning.
Ja, exakt. Det tog ett år för jag fick komma.
Nej, men vi skulle ha gjort någon gång innan också, men då var det något som hände, var det inte det?
Ja, jag tror att jag antagligen var sjuk.
Ja, jo, det var sjuk.
Jag har varit sjuk väldigt mycket. Jag är ju en klen Södermalms surdegsbakande herre som går på en vegandiet sjuk hela tiden.
Ja, du håller på med massa konstiga dieter, så fan, jag skulle säga att det är så.
Det är seafood diet. Jag ser mat och så äter jag den.
Ja, nej, men du håller ju på med massa konstiga dieter igen. Det är helt sjukt. Men vi ska inte prata om det. Vi ska prata lite om jag tycker vi börjar med Bindefeld.
Ja, alltså Bindefeld, så här, när du började prata om honom, då tänkte jag, är det här någon hårfrisörska?
Ja, du är ju inte svensk. Du är från Åland, så du är finlandssvensk. Så säger man finlandssvensk om man är från Åland?
Ja. Ja, alltså, ja, det beror på.
Man är ålänning.
Frågar du en finlandssvensk, då är man ålänning. Frågar du en finne, då är man svensk. Frågar du en ålänning, då är man ålänning. Men det är okej att säga finlandssvensk.
När det är 1809 va, Sverige förlorar Finland. Så att vi har ju, det, jag tror att folk har dålig koll på det där i Sverige. Att Finland har ju varit längre en del av Sverige än Skåne. Mm.
Det var ju Gustav den fjärde Adolf. Han fick ju abdikera för den förlusten.
Ja, abdikera. Vi hade en oblodig statskupp, ska du veta. Det var en palatskupp som avsatte honom. Så.
Han dog ensam i Amsterdam eller Schweiz eller något sånt va?
Ja, just det. Han fick ju ta liksom bara, det var inte riktigt hans fel det där.
Men han brydde sig mer om utseende på uniformerna än att faktiskt formera trupper på ett sätt som kunna försvara. Du vet, vi blev ju invaderade av Ryssland, vilket innebar då att min farfars mamma föddes i Ryssland, fast hon är född på Åland. Så vi har liksom det där med ryssen.
Men så du har ju inte riktigt koll på hårfrisörskor i Stockholm. Bindefeldt är ju från början, han är ju kändisfrisör från början, men blir festfixare och allt sånt där. Och han har ju skrivit en självbiografi, han är ju liksom en del av det superetablissemanget. Han är finare än festfixare, det är bara de absolut finaste, dyraste festerna han fixar. Och där, tydligen i en självbiografi då, så tar man ju upp de viktigaste sakerna i livet. Och en sak då är att han ber mig hålla käften. Eller vara tyst enligt honom. Jag har ju inte läst, jag har bara läst Expressens tolkning av det här. För jag tror inte den har kommit ut, boken än.
Den kommer 8 juni. Nu kanske du inte vill att den ska marknadsföra den.
Men... Jo, det är bara lugnt läsande.
Om
vi kastar bort
det är fake news.
nej, men sagor är alltid trevliga, men de är inte alltid sanna.
Alltså jag reagerar faktiskt på namnet. Mannen, myten, minglet.
Ja.
Alltså, det är bara där. Så här, det är inte så konstigt att jag inte vet vem han är.
Nej, men enligt honom då så han ber han mig vara tyst. Det är en fest på Millesgården. Dan Wawrick är en super sån här soulstjärna som jag tycker är skitbra. Och det är tydligen hans stora idol uppträder. Och då är det ett mingel. Alla står, det är något med det här som gör att folk inte liksom blir tysta och så här ställer sig vördnad, utan folk ägnar sig åt att prata istället. Och det är alla, det är inte bara jag. Och då poppar han runt och ber alla hålla käften. Alltså så här, han blir galen liksom. Så han liksom poppar runt där och bara skriker, håll käften! Så han kommer fram till mig och skriker rakt i ansiktet, håll käften. Så jag bara så här, hörru, passar din jävla liksom pajas. Och så är det ingen mer med det. En vecka senare är jag och Micke Spreitz faktiskt på hälsostudion och tränar. Och jag springer på ett löpband och så hör jag bara bakom mig så här, du vet. Och jag vänder mig om och då är det Micke Bindefeldt som en vecka tidigare har bett mig hålla käften.
Och du står på löpande bredvid ett hus.
Ja. Precis, Micke Spreitz är 2 meter. Och då, på den tiden vägde han säkert 130 kilo muskler. Så
då är det, för de som inte vet, då är det alltså han som spelar Niederman i Män som hatar kvinnor. Alltså han är ett hus liksom.
Han är ett hus. Och då börjar han så här fnysa, du vet, han blir liksom skäller ut mig igen liksom. Och det här på den tiden Micke Bindefeldt checkar steroider, och jag vet, han köpte, vem han köpte av allt, och alla som vet som någonting om det där, han gick från att vara en sparris till att vara rätt muskulös på liksom ett år liksom. Så att han kanske inte gjorde det, eller så var det mammas gröt.
Alltså man är oskyldig tills motsatsen är bevisad.
Exakt. Men ja,
du vet att det här kommer att stå i Expressen, det du säger nu, du inser det va?
Jo, men jag alltså, det är bara att titta på hur han ser ut. Jag vet vad man köpte av också. Så han får lite steroid fjoll, blandning av fjoll, rasiat, raseriutbrott och lite steroider på det. Och börjar skrika där. Och så går han iväg och går ner i omklädningsrummet. Så jag går efter honom och tar tag i honom och bara säger så här, hörru, nu får du fan ge dig din jävla liksom sådär. Och enligt honom i den här självbiografin så talar jag om mig själv i tredje person. Ingen ber Paolo Roberto hålla käften. Alltså så alla som vet känner mig, jag pratar inte med mig själv i tredje person. Det är han själv som gör det. Kolla på mannen, myten, det är han.
Minglet.
Ja, minglet. Ja, men det är så jävla. Och det roliga är då att Jag stryper honom med armbågen, står det då tydligen. Så jag vet inte hur man stryper någon med armbågen. Jag har faktiskt gjort det på 100 matcher i judo. Kanske 500 matcher i taekwondo, kickboxing. Jag har gjort näst mest proffsfight i svensk proffsboxningshistoria. Jag har aldrig strypt någon med armbågen i hela mitt liv.
Jo, men den här gången på gymmet faktiskt.
Ja. Jag tror att han har sett det i någon sån här collegefilm. Sådär. Så det är en jättebra historia och det är liksom... allt sånt där.
Men alltså, du förstår ju att det här är liksom, det här är ett symptom på att du är hans raka motsats. Mm. Och du vet, nu när jag skulle, för jag, det är klart att jag har hört hans namn. Ja. Nu kallar jag han sig själv för PR-konsult när han sitter. Han är ju precis som du, håller på och åkt TV4 och sitter där och titta. Och nu tänkte jag bara spela upp det jag hittar när jag kollar på honom. Och här är, jag vill bara göra en liten disclaimer. Om att det här är ett ämne som man ska ta med stor respekt. De pratar om förintelsen och det är ingenting som man ska förringa. Men jag tänker att vi kan lyssna på ett litet... kommer det ju reklam här. Men jag tänker på att vi kan lyssna på ett litet klipp därifrån. Bara för att sätta liksom nivån på vad det här är för person och vad han vill framstå som. Och det här är då en intervju med Malou efter 10.
Nu,
från 2014.
2015 och den 27 januari så är det 27 januari 2015 alltså det året när Auschwitz befriades. Och det betyder att det är 70 år sedan. Och tittar man hur världen ser ut idag och framförallt Europa så känner man att vi kanske inte har tagit så mycket lärdom av det som hände för 70 år sedan. Och det är väl det som är det fasansfulla i hela det här att så många människor får sätta livet till utan att mänskligheten har blivit ett dyft klokare egentligen. Mm. Man ser islamofobi, man ser homohat och man ser att judar förföljs i både Ungern och Ukraina och man behöver inte gå längre till Malmö faktiskt.
Och det finns också de som till och med säger att...
Och här har vi alltså, här ser man ju att 2014, det klippet vi hörde först med dig, det är från 2014. Ni är varandras motpoler i debatten. Mm. Det är klart att han använder dig den naturliga fienden i sin självbiografi.
Ja, men jag har ju alltid varit liksom jag gick ju från att vara den här liksom reformerade busen. Jag var ju vänstern sån här titta, det här har vi gjort. Vi tog honom från gatan. Vi gjorde honom till liksom en civiliserad medborgare. Och allt det där var ju liksom, så länge jag åkte runt och berättade om mitt förflutna så var jag vänsterns guldgosse. Så länge jag stod med hatt liksom i handen och så här bockade för dem där. Hela det vände när jag liksom började öppna företag. Jag hade till slut nästan 200 anställda, omsatte 150 miljoner. Jag hade liksom 4 restauranger, 1 hotell, ett av Sveriges största pastaföretag. Då gick jag från att vara invandrarkille från förorten till att bli vit medelålders man. Liksom. Och det är så spännande istället liksom, för att liksom så här, fan vad bra han tog sig ur det där. Och jag vet exakt när det här började vända. Det var den här intervjun när jag är på P3. Och det är så här, jag har skrivit min första kokbok och jag ska göra reklam för kokboken och så har de något som heter återvinningsfrågan. Man får liksom stoppa ner handen i en hatt och dra en fråga. Och då står det, är du feminist?
Och där gick det topplock.
Och det är bara hela situationen. Jag är liksom på Sveriges Radio. Hon heter Hanna Fahl, den här reporten. Hon har ju den här klassiska feministluggen då. Du vet när de har klippt så här rakt lugg liksom. Och jag tittar på henne, jag tittar på frågan och tänker, ska jag sälja kokbok och samtidigt sälja min själ eller ska jag ha punkkulor? Jag valde punkkulor. Ska vi spela den?
Vi kör. Du kan ta den från din telefon. Mm. Så det här är alltså the moment där dörren, du hör liksom hur dörren slår, etablissemanget.
Som du säger, jag tror att många uppfattar dig som otroligt macho.
Ja,
tror.
Hur ställer du dig till feminism till exempel?
Jag är militant motståndare. Det finns militanta feminister. Jag är militant motståndare till feminism.
Men gud, hur menar du då?
Jag tycker att det är en extrem vänsteridé om jämställdhet. Med alla galna så här, queer-teorier och allt sånt. Va? Vadå att kön är bara en konstruktion? Det kan ju bara någon som har suttit på universitet och snackat med andra såna här queer-teoretiker tro. Va? Det är bara öppna fönstret, sticka ut huvudet och se hur världen funkar. Så ser man att det är skillnad på män
och kvinnor. Och det är skillnad på vår biologi, det är skillnad på muskulatur, det är skillnad på våra hjärnor. Det är ju annorlunda. Däremot är han militant jämställdhetsivrare. Det är väldigt, väldigt viktigt att vi är jämställda. Men det finns en jätteskillnad av detta. Och jag kan tänka mig en gång i tiden skulle jag kunna säga i feminismens linda att jag nog var feminism. Men ju mer det där har blivit ockuperat, det har blivit taget av de här militanta vänstermänniskorna.
Men det finns ju folk som kallar sig feminister i alla politiska läger.
Ja, men feminism är för mig det är Gudrun Schyman och det är alla de här extrema vänsterfanatikerna. Och vi bara tittar på sånt där som föräldraförsäkringen och sånt. Va? Vem är det som är hemma med barnen? Kvinnor vill ju vara hemma med sina barn. Och vi delar hyfsat lika folk i Sverige. Och vi är världens mest jämställda land. Men svenska män får ju bara skit.
Hej då.
Oj, oj, oj. Alltså jag blir lite upprörd nu. Fast jag tror att vi ska lämna det här ämnet.
Jag diskuterar det med dig när du vill. För att jag har rätt.
Du ska se om till skillnad från andra.
Och det där, liksom, du blir upprörd. Jag ser på dina händer som är midja. Det är därför att du jobbar på Sveriges Television. Och här tycker alla som dig. Och så går du ner på fiket här och tycker alla som dig. Och så diskuterar man aldrig saker fullt ut. Och man möter aldrig någon som tycker något annorlunda. Och då blir man bara cementerad i sin idé om saker och ting, hur världen ska vara. Och det är inte bra. Det
men
är
du är inte för
sig.
Till exempel delad föräldraförsäkring och så.
Jag är väldigt för det. Men folk ska välja själv. Det är en väsentlig skillnad. Det är också demokrat.
Tror inte att samhället behöver puffa på jämställdheten lite då?
Jag kan berätta så här. Vet du vad det största tjänsten man skulle kunna göra till jämställdheten? I snitt är män 4 år äldre än sina kvinnliga, sin partner då. Alltså, och då man kommer 4 år längre i karriären. Sen när man ska välja som ett par vem som ska vara hemma, då väljer man den man liksom rent ekonomiskt vad man tjänar på.
Fast är inte det taskigt att pengar ska avgöra vem som får hänga med sin inget?
Ja, så är det. Men så är världen. Och jag menar, pengar är pengar. Va? Och sen så vill jag säga så här också. Jag menar, om som min fru var hemma med våra barn. De första 6 månaderna, då ska man ju vara hemma för då ska man amma. Ska pappan ta över då när det roliga börjar? När man får sova på nätterna, när man får gå ut och dricka öl och
så
sånt.
Så kommer det viktiga.
Med barnet, sitta på någon fik och dricka cappuccino. Fan, då tycker jag att mamman ska få vara hemma och vila upp sig. Om man vill. Om man vill ut så måste man få dela själv. Varför kan man inte prata om det i sitt förhållande? Vad är problemet? Om min fru hade velat att jag skulle vara hemma, då har hon sagt till mig. Paolo, nu får du vara hemma. Nu är min tur att jobba.
Ja, jag kan tycka att samhället verkligen behöver hjälpa till för att
varför
folk
då?
Ska...
Varför kan inte behöver... du prata med din kille? Då kanske du ska byta kille i sådana fall.
Ja, men nu pratar jag inte om mig personligen. Jag pratar
om... Men vem pratar om då? För att det är intressant med feminismen som alltid pratar åt andra. Nu får du prata för dig själv.
Men till exempel om det skulle vara en ekonomisk fråga, då skulle ju jag jobba och så skulle min kille vara hemma för att jag tjänar mer pengar.
Ja, bra.
Men jag tycker ändå
då får du göra som du vill så gör jag som jag vill.
Ja,
men det är problemet med vänsteridé, för det är en vänsteridé. Det är att du kommer med en vänsteridé, du sitter här på Sveriges Radio, kommer med en extrem vänsteridé och dyker alla på ditt jobb. Jag lovar om du går ner i fik, så tycker alla detta. Och det är ett problem för alla tycker inte så. Men så är det. Alla tycker inte så i Sverige. Det är bara att titta på vilka som är hemma. Det är bara att titta på. När folk väljer i sin vardag, då väljer kvinnor att vara hemma. Och det har ekonomiska skäl och det har också att man vill vara hemma med sina barn. Det är många kvinnor som vill det. Men alla behöver, och vill man inte det så är det bara att säga till sin kille, men nu vill inte jag vara hemma längre, nu får du vara hemma. Och funkar inte det, kanske man inte ska skaffa barn med den killen. Man måste ju prata med sin partner, vad fan är problemet? Jag behöver inte Gudrun Schyman för att prata om mitt förhållande, utan det gör min fru alldeles utmärkt själv.
Jag tror vi måste lämna föräldraförsäkringen.
Ja, diskutera hur länge du vill.
Och det ska
du
veta.
Hon som tyckte om mig.
Alla så här, min ex ville vara hemma med barnen. Hon ville det verkligen. Men vi, eftersom vi ägde företag ihop, så löste vi det i vårt förhållande. Samma pensionssparande. Hon gick utbildningar som vi finansierade från företaget. Och sen när hon och jag jobbade jättehårt. Och sedan när hon kom ut för det här så var hon styrelseordförande i stora företag som vi startade ihop. Vi var ett team. och vi snackade, och det är det där ofta det här när man pratar om det där, att man har inte hela bilden av att skaffa barn. Det är ett förhållande, det är liksom, det är som det här könskriget har ju skett liksom, har man ju flyttat hem till sovrummet också.
Alltså det finns ganska många intressanta teorier kring det här. En av dem som jag tror att man pratar om minst när det kommer till det här, det är det som Malcolm Gladwell lyfter upp i sin bok The Outliers. Det är just den här teorin då om att folk som är födda, alltså de upptäckte väl det först när de kollade på hockeyspelare och såg att de absolut bästa hockeyspelarna var alltid födda januari, februari och vissa mars. Och när man börjar fundera på varför så kommer man fram till att det hade inte med kärntecken att göra, utan det hade helt enkelt att göra med att de som är födda lite tidigare får lite tidigare fördelar av att vara lite större, och då får de är lite större, de är lite snabbare, de får lite mer tid på isen, lite mer erfarenhet, sen får de lite bättre träning, lite mera, och sen får de mera självförtroende, och det där leder till en ringeffekt som gör att de blir helt enkelt bättre.
Ja, de får alltid bästa tränarna, alltid bästa tiden. Jag tror i boken de var en laguppställning. Jag tror det var Tjeckien som började sortera tidigast på den här tiden i alla fall. När det gäller liksom sortera då från de mindre, alltså man började sortera grupper. Och så sa de, var det namn och allting sånt där, och så tittade man och så, kan ni se någon skillnad? Nej. Och så vände man på sidan och så bara, gå tillbaka och titta på när de är födda. Alla var födda i januari, februari.
Mm. Och där är det som, min bror är 13 månader äldre än mig. Mm. Men han är född 29 december. Jag är född 25 januari. Mm. Han gick ett år över mig. Mm. Men var liksom 2 år äldre än dem. Han var 1 år äldre än dem han gick med. Mm. Eller 1 år yngre. Det blev i alla fall, och jag var 1 år nästan alltid först med moppekort och så vidare. Och det där gjorde ju att det här brytåret blir ju väldigt konstigt. Mm. Han var född 92, eller han är född 92, gick med 93 år. Och jag är född nästan 93, men gick med 94 år. Mm. Och det där blir ju konstigt för att man märker ju en skillnad. Ja. Det där har ju liksom, och det är ju klart att det där, och det är samma sak med men som du säger i den här intervjun, att har man liksom 4 år före, det är klart att den personen 4 år före i sin karriär, det är en jävla skillnad. Mm. Speciellt när det där har gått på flera år och man kanske är 35. Idag är det inte ovanligt.
Plus också de 4 viktiga år i början på karriären, så är det klart att man har kommit längre. Och den är ju så här, den är svår att lösa. Alltså ska man lösa det liksom från ovanheten, så blir det ju alltid det blir aldrig bra när liksom överheten löser problem som ska lösas på andra sätt, utan alla, när man kompenserar för saker och ting, kostar någonstans i andra änden. Va?
Ja, men de håller på att säga åt folk vad de ska göra.
Ja, jo, men det är återigen intervjun med henne där, när hon pratar så här, när jag säger så här, men kan inte du lösa det med din kille? Jo, men det kunde hon. Men vem är det då du ska lösa? Alla andra. Alla idioterna som inte har gått genuskursen. Jag brukar kalla det där för det genusindustriella komplexet. Alla de där sitter ihop. Folk som fattar beslut. Folk som sitter i media. Folk som läser på de här genuskurserna på universitetet. Alltså det är klart att det finns en del, man ska inte kasta bort allt det där. Det finns på senare tid har det dykt upp forskning som jag tycker är rätt vettig, men rätt mycket är galet, va. Och då ska man ge liksom, man ska ge då alla människor som läser på universiteten ska ha jobb sen. Då ser ju de här politikerna som har läst samma kurser till att det ska stiftas lagar, man ska ha liksom genus, du vet, och allt sånt där. Man ska ha handlingsplaner för allting, och då tar man in genusvetare som gör det här, och då blir det liksom ett genusindustriellt komplex som kostar väldigt mycket pengar, skapar inte välstånd utan snarare saker som är dåligt. Va?
Mm. Och det här har ju också skett, alltså nu snackar vi ju, nu har ju vi varit i högkonjunktur sedan typ 2014.
Ja.
Sverige har klarat av en flyktingkris som har tärt ner på budgeten på ett sätt som är liksom ohanterligt i förhållande, men goda tider. Nu kommer vi in i dåliga tider. Och nu sitter vi här med kommunikatörer och genusvetare. Vad ska vi göra med dem?
Mm.
Så här, vad ska vi göra då? Och Arbetsförmedlingen, de gör ju allt annat än att förmedla arbeten.
Nej, nej, men man försöker gömma arbetslösheten. Jag tror att Svenskt Näringsliv går ut, kom igår tror jag, med någon rapport om det här. Vad det egentligen kostar det här, folk som inte är i arbete. Och man har ju försökt dribbla bort det här med att säga att folk är sysselsatta.
Mm. Man hittar ett annat nyckeltal. Man jobbar minst en timme senaste månaden eller något sånt.
Då är man sysselsatt. Det är ju helt att man lyckas. Hela det här är ju, det är ju den här klassiska sagan om att kejsaren är naken.
Ja, men det är ju Orwell. Ändra språket liksom.
Ja, precis. Ja, men, exakt. Sanningsministeriet. Ja, men det är ju helt sjukt, va. Någon måste säga till liksom, kejsaren är naken. En proffs boxare eller kanske ett barn, va? Att man inte är fångad i det här liksom. Och där är ju svensken så jävla orolig, man liksom, du vet, jag såg någon undersökning med folk som röstar på män som röstar på Sverigedemokraterna, som inte vågar säga till sin fru vad de har röstat. Tänk om det vore tvärtom. Tänk vilket drama, du vet, det hade, hela liksom media hade skrikit som en kastratkör i månader i falsett om det hade varit tvärtom. Om kvinnor hade inte vågat berätta för sina män när de röstade. Men det där bara slant förbi liksom i nyhetsförmedlingen. Ja, så bla bla bla, oj, nu det där är inte bra.
Nej, men det var en ganska intressant sak som hände på Åland nyligen. Ja. Och det var en då från det politiska partier som jag företräder, Stellan Egeland, som förde fram forskning då. Han använde Anna-Karin, han sitter då i lagtinget och sportparlament. Han ville bjuda in Anna-Karin Wynhamn och Ivar Arpi till utskottet för att diskutera de här frågorna, för att man håller på med liksom lagstiftningsarbete och kring jämställdhet, och då ville han liksom föra fram den här forskningen som de har lyft upp i sin bok. Nu kommer inte jag ihåg exakt vad boken heter, jag ska inte uttala mig.
Nej, inte jag heller.
Det är David Eberhard som heter Det stora könsexperimentet, tror jag. Jag får nästan live-googla Wynhamn och Arp, jag vill ju säga rätt. Genusdoktrinen. Så
just det.
Och då är då alltså Anna-Karin Wynhamn, hon är en universitetslektor och hon jobbar på någon form av jämställdhetsmyndighet, och sen bara kände hon att det här är ju bara bullshit, nu skiter vi det här. Och så skrev hon genusdoktrinen. Det som hände då var att en vänsterpolitiker på Åland som heter Nina Feldman, hon är tidigare minister, går ut och liksom, nej men det här ska vi inte, det här är liksom bluffvetenskap att hitta på. Och sen frågar ena tidningen, jag tror att det är Ålandstidningen, om det nya Åland, som frågar henne så här, men har du liksom kollat på den första? Men hon har inte ens läst boken.
Nej.
Men hon vet att det är, kan du tänka dig en debatt där du går in och diskuterar det här och svarar på sättet att du inte har läst forskningen, men du vet att du har rätt.
Det funkar, om du tittar det mest, alltså när man så här, det som ligger ute på internationella så här YouTube-grejer, rätt stora så här politiska höger-youtubare har tagit upp vår fantastiska Annie Lööf. Alltså när hon med Jordan Peterson, jag tycker han är fantastisk. Inte allt, men rätt mycket är grymt. Han har varit jätteviktig i debatten kring de här frågorna. Han är en av de viktigaste intellektuella just nu i världen. Och så tar du då en sån, alltså, så intellektuell lättviktare hon visar sig vara. När man sätter dem bredvid varandra och diskuterar. Och man märker, hon förstår inte ens vad han pratar om. Jämställdhetsparadoxen är det något som är väldigt viktigt inom forskning på det här. Det vill säga att ju mer jämställt ett land blir, det vill säga de nordiska länderna, desto mer väljer kvinnoyrken. För att man får, i andra länder blir man tvingade till att göra saker för ekonomi, för prestige. Här i Sverige så, ja, men jag kanske vill jobba med barn. Liksom.
Ja, men det kan man förklara genom att hitta på en skrivbordsteori.
Ja.
Och den teorin är att, jo, men vi har ju patriarkala strukturer som tvingar folk att välja.
Ja.
Men,
kan vi inte lyssna på det?
Ja, vi lyssnar på det här haveriet. Vi har, det här är ju kanske alltså...
Men hon är som, du vet, så här, du vet de här dockorna, du är säkert för ung för dem, men när jag var liten fanns det en docka man skruvade upp i ryggen och så gick det.
Ja. Vi kallar dem för NPC, alltså non-playing character. Det är när man spelar ett videospel.
Så säger hon då.
Biological things, but not in choices, because I think more how we raise them, how we live, education, a sort of culture, attitudes form a human being, whether or not they are a girl or a boy when they grow up.
And
if I raise my daughter to become a leader, to be self-confident, to have a high education, for instance, I think she will have a good platform to become a civil engineer, to become a CEO of a company, or to become a nurse.
Well, that is what people who think that the differences between people who are primarily culturally constructed believe, but it's not what the evidence suggests.
Och hennes blick också så här, hur ska jag ta så här, han är ju liksom på det, han är alltså en universitet, så han är professor i psykologi och hon är alltså en partiledare, och det här är alltså
det är hennes ämne också, det är ju det som är liksom det här är vad hon liksom, men hon är den här dockan som uppskruvade ryggen,
men hur räddar vi det här, hur räddar vi det här, Annie Lööf?
Ja.
För det pågår en syntaxerror för henne, men vi kollar.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okay. We don't agree.
Nej, men det är återigen, nej, men så här, men jag känner inte så. Det är liksom, du vet, känslor är viktigare än liksom.
We don't agree. Så här, hon håller inte med forskningen helt enkelt. För den här forskningen går ju faktiskt att kolla upp. Han fortsätter ju på, han är ju också väldigt, han är väldigt väluppfostrad, den här karen.
The other thing I should say about this, what's necessary to understand about this is this is not a contentious issue among informed scientists. We've known this for 25 years. And so, and it's a perverse effect. No one expected it.
Why do you talk then about, you talk about chaos. I mean, is what we're experiencing now.
Nu går du in på boken där, men alltså, han har ju skrivit 12 Rules for Life, vilket är en helt otrolig bok. Alltså, det han gör i den boken är att han lyfter, han liksom ställer sig och får, alltså han får unga män och äldre män att ägna sig åt självreflektion och självutveckling. Mm. Hur kan det vara dåligt? Hur kan det vara en fiende till samhället?
Jag tror man tittar på min son liksom, som är lite dos man. Du vet, han kommer hem, han har A i nästan alla ämnen. Plus att han är en grym fighter. Han vann sin första turnering på knock här nu. Han kommer hem, han sover en halvtimme när han kommer hem från skolan. Sen äter han, sen pluggar han i 2 timmar, tränar i 2 timmar, pluggar, går och lägger sig.
Han är också som ett hus.
Ja, men
han, förhållande till dig.
Ja, han är 90, han är otäckt den där jäveln. Men han är, det, jag tror att de här, den unga generation, en del av den unga generationens killar som har gått i skolan och så här, bara, ja, men du vet, de är patriarkatet och allt sånt där. De har ju lyssnat på Jordan Peterson. De har lyssnat på alla de här, liksom på nätet, och fått en helt annan, de, alltså så här, de är inte hjärntvättade av SVT. De tittar noll på Sveriges Television.
Jag var och kollade på honom, jag tror att det var typ kanske exakt ett år sedan snart, när han var i Stockholm. Och det var den här, heter det Annexet, som är precis på
stolen.
Det var den mest välklädda och väluppfostrade publik jag har sett i hela mitt liv. Det var välkammade killar i glasögon som hade händerna fram. Alltså det var liksom så här att när jag såg den här målgruppen där, så insåg jag att det här är inte det som man försöker måla upp om Jordan Peterson För att det är som att hans personliga tragedi dras ju alltid i media. Det är så här, han är beroende av benzo. Mm. Han är på ett behandlingshem nu. Mm. Det är som att han har på något sätt blivit en fiende, men det han gör, att han representerar en vetenskap och han är väldigt korrekt.
Men det är ju när de inte kan attackera folk på, du vet, det är ju det där, när man inte kan attackera folk face on, du vet. Mm. Då försöker man med nålstick på andra ställen.
Nej, han gav ett tips som fastnade, som är ett av de fan bästa saker jag har hört. Jag har hört mycket av honom, men det här hörde jag live. Han sa, om du bråkar med din partner eller med en vän, så är det i allmänhet en god idé att ta en paus och gå och äta någonting. Mm. Det var så här, du vet, och jag har använt mig av den här flera gånger. Ja. Det slår inte fel.
Nej.
Det är så här, och det är sådana saker som fastnar.
Ja, men grejen med honom, det är så här, allt det där 12 Rules of Life, det är ju så här fullkomliga självklarheter som du säkert hörde som jag hörde när jag växte upp. Som jag tror min pappa hörde när han växte upp. Men som den generation som växer upp idag. Och det är inte bara män, det är också kvinnor. Va? Han är betydlig, han pratar inte till män, men sen är det män som lyssnar framförallt. Va?
Ja, män är på YouTube. Ja, det är en sjuk överrepresentation av män på YouTube.
Ja, I know. Jag har en YouTube-kanal. I know. så att, men och det, han säger nu när han säljer böcker, så säljer han mer till kvinnor och sånt där. Men det är också det här, det intressanta är med man tror att man kan uppfostra folk till saker, va? Om man tar ett spädbarn i ett rum och så lägger du leksaksbilar i ena hörnan, dockor i andra hörnan, och så släpper en kille, då kommer killen krypa till leksaker, alltså innan de har kunnat påverka dem. De kryper till liksom leksaksbilarna, tjejerna kryper till dockorna. Tar du en schimpans, bebis, och gör samma sak, så händer exakt samma sak.
Ja, och det säger han också i den här, alltså han lägger ut det på ett väldigt enkelt sätt i den här intervjun med Skavlan. Mm. Även om han har ett väldigt svårt språk, akademiskt språk, så lägger han ut det så att män är i allmänhet intresserade av saker som rör sig, och kvinnor är i allmänhet mer intresserade av människor. Mm. Och därför när de får välja själva så blir kvinnor i större utsträckning sjuksköterskor, eller sjuksystrar som man säger i Sverige, även till män. Ja. Kallar jag, det är ju jättejämställt för övrigt, att man heter sjuksyra om man är en man. Mm. Men det här är någonting som bara i alltså man liksom i själva ordet på svenska för gender studies, det är genusvetenskap.
Mm.
Det är inte en vetenskap.
Nej.
Det är studier, men man, själva ordet, och det, tillbaks igen till det här orwelliska med att styra ord och sanningsministeriet.
Problemet med hela det här med sanningsministeriet, med det genusindustriella komplexet, att vi svenskar är så otroligt lurade i att vi betalar mycket pengar i skatt, det kommer gynna oss och sådär. Men trycker man in för mycket pengar i ett system som vi var världens femte högsta skatter, det är där vi varierar lite på hur man räknar, men när du betalar, alltså att inte någon ifrågasätter att du betalar över hälften i skatt, försök att förklara det för en fyraårig, om du har två fyraåriga barn, att du ska dela lika med godis om någon jobbar mer än den andra. Okej, du städar köket, du gör ingenting, du tittar, och så får ni betalt för det.
Mm. Och om du städar toaletten också, då tar vi ännu mer godis av
det. Ja, men det rent moraliskt är det omöjligt att försvara mer än hälften. Det går inte att försvara moraliskt.
Nej, men det är så. Har man en gång infört en skatt, då försvinner den inte. Nej. Det var som bilskatten i Finland på 90-talet. Ja. Momsen, det var också en tillfällig skatt. Man kan inte ta bort en skatt.
Precis, och vad jag vill komma till där, det är att när du ger pengar är makt. När du ger bort mycket pengar ger du också bort makt över ditt liv. Det är därför amerikanerna är så jävla aggressiva med det där. För att de förstår det här. Att ger jag bort saker, då får jag genusindustrin. Då får jag hela... Men så här, det var väl igår, va, Svenskt Näringsliv som sa att folk som inte jobbar, som är i arbetsför ålder, en fjärdedel av alla arbetsför ålder jobbar inte, kan inte försörja sig, de kan inte försörja sig fullt ut, utan det är några andra som gör det vill säga de som jobbar. Det kostar 270 miljarder.
Det är så mycket pengar att det är så mycket att ta in. Liksom.
Nej, men jag tror sjukvården kostar 81 om jag inte är helt ute och cyklar. Bara så man förstår det. Alltså 81, vi skulle kunna ha mer än dubbelt så bra sjukvård. Dubbelt så mycket sjuksyrror.
Ja, men sen är det också...
Återigen, vi byggde det här, alltså besluten vi fattade där under den här flyktingkrisen, byggde vi för känslor. Och vi ska inte fatta i beslut. Jag menar, vi ska inte fatta beslut med känslor. Vi ska inte fatta beslut med liksom tycka synd. Utan vi måste intellektuellt fatta beslut.
Ja, exakt, meritokrati. Och där har man ju så här, ja, men de som företräder folket, riksdagen, de väljs ju på kampanjer som bara riktar sig till känslor.
Mm.
Det är så här, ja, men den som är bäst på att manipulera massor med känslor, det är de som vinner valet. Och sen handlar allting om att ändå man håller ändå kvar allting. Det låter ju alltid så annorlunda före valet än vad det faktiskt blir. För att alla politiker blir tvungna att först ljuga dem, sen blir de invalda. Och sen är de tvungna att försöka förklara för folk att nej, men nu får vi kompromissa. Mm. Och sen efter några år så måste de börja ljuga på nytt.
Det är Churchill som säger det. Politik handlar om att förklara hur förutspå framtiden. Och sen förklara varför det inte blev så.
Mm. Ja, men det är så här, jag tänker att kanske längre mandatperioder och man bara får sitta en gång.
Precis, och jag tror att det har varit jättedåligt de senaste 100 åren har sossarna styrt 75 år. Jag tror att det blir jättefarligt för ett land, även om det vore rätt politisk idé, rätt sätt att styra landet, så är det inte bra. För att det korrumperar, alltså alla blir korrupta av makt, man ser till att sina kompisar får ett bra jobb, du vet. Det är men, bra att byta ofta, inte för ofta, inte Italien ofta.
Nej, men jag tror att, alltså, helt på riktigt kommer alla politiska beslut i framtiden som är viktiga förhoppningsvis att fattas av en dator, en AI. Du vet ju hur fruktansvärt snabbt det går nu.
Mm.
Vi har ju kollat lite på ChatGPT och det är en AI som kan sätta sig in i en situation som en människa inte kan. Nej. Alltså går vi in nu och frågar så här, hur var livet för en fransk bonde på 1750-talet? Beskriv det ur dens perspektiv. Var rösten? Den förstår, den vet, den kan liksom kontext, den kan allting. I framtiden kommer vi inte att behöva fatta beslut själva. Det här finns gratis. OpenAI är ett projekt som vem som helst får implementera det och börja maskinlära. Vi är i vaggan nu. Tänk dig hur datorn var när den kom första gången du såg en dator och du tänkte säkert, så du har sett Alexander Bard när han sitter och berättar om framtiden, om 50 år vi kommer inte att känna igen världen på grund av den här kraften som finns i att kunna fatta beslut som ingen människa kan tänka. Det var ju det som är konsekvenserna som Jordan B. Peterson pratar om. Det här är en sjuk perversion, ingen visste att det här skulle bli konsekvensen.
Nej.
Men det blev det. En AI kan förutspå det. Jag gick in på OpenAI, det här projektet ChatGPT, och så ställde jag en hypotetisk fråga. Den slutade ju lära sig saker i september 2021, tror jag. Och så ställde jag en så här, hypotetiskt sett, om Ryssland skulle välja att invadera Ukraina, vad skulle Putin använda för argument? Och då listade den upp 6 argument som alla var spot on.
Mm.
Alltså, genom att lära sig av historien kan vi se framtiden. Och här har vi också...
För där är ju problemet. Människan lär sig inte av historien, det är det.
Men det håller på att falla nu. Mm. Och det ser man ju. Du tog upp det, och du tagit upp det många gånger, hur det här slår tillbaks nu. Att man har skapat ett samhälle där en man får bli kvinna. Och sen bara helt plötsligt ta en guldmedalj.
Ja, den är helt sjuk. Jag menar, den kändaste är hon, Lea Thompson, hon som är med i de här college-loppen. Och det här är ju när vänstern har propagerat för, liksom, när det bara tar ett helt spin. Man har propagerat så mycket mot män så att män blir kvinnor.
Och ingen kan säga någonting.
Och slår kvinnor och ingen kan... Alltså, du vet, har ni som... Googla hon, Lea Thompson, när hon står på pallen. Vad kan hon vara? 1,90 eller någonting? Alltså, hon är jättelång i alla fall. Om man tittar på tjejerna då, de riktiga tjejerna. Där är en tjej med snorre.
Är det den här då?
Erica. Oh. Wow, Erica Newsom throws... Goes for the takedown, Fallon Fox.
Nej, det är Fallon Fox, det är inte Lea Thompson.
Här är alltså en man som är skitstor, men som...
Det är Fallon Fox. Hon
Fox
är... Hon är MMA-fighter. Det här är en fight. Hon bara kliver rakt in och bara knäar en tjej i huvudet. Jag tror hon till och med har knäat sönder någons skalle, tror jag. För hon är ju tjej. Bara att hon är född som kille, va?
Okej, nu vet inte jag hur man ska föra sig det här. Nu kanske jag könar henne fel. Hen.
Alltså grejen är, och det är också som Lea Thompson nu, hon simmerskan där. Hon är ju ihop med en annan... de är inte trans, en som har bytt kön i alla fall. Alltså två killar som nu är tjejer, vad blir de då, lesbiska?
Det är som den matematiska regeln, minus plus minus blir plus.
Ja, då var det löst, tack.
men det här är också så här, det var ju Finland som man tog fram liksom data på hur många som ångrar sig efter de har gjort en köns korrigering som man ska kalla det, men en operation då som syftar till att förändra en persons kön. Och det var ju ganska skrämmande siffror, om jag minns det hela rätt.
Ja, det här är en grupp som innan det är en grupp som inte mår så bra, de här och då är självmordsfrekvensen, ändras inte efter operationen, utan den är likadan. Och problemet med det här, och det här är inte bara ett amerikanskt, utan på Karolinska har man gett medicin till folk som inte är myndiga. Och man pratar liksom också i media om det här. Jag ser då folk som blir intervjuade, och min sexåriga kille tycker att han är en tjej liksom. Och det där är också jättekonstigt. Jag menar, när alltså, en så var ju ibland drake när han var 5 år, va? Och riddar och så. Vadå? Ska jag behandla honom som en drake sen då, för att han tror att han är en drake när han är liksom 5 bast, va? Alltså grejer, vi får inte rösta, vi får inte köpa alkohol innan 18, eller ja, innan 20 var det 18 alkoholen, va? Men vi får välja om vi ska byta kön, som är, alltså, och det låter ofta som att det är bara att sen att det bara byta tillbaka, men det är rätt tunga droger.
Ja, men här har vi då
Och det har man gjort på Karolinska, man har beslutat med det nu, tror jag, men man har gjort det på Karolinska institutet.
Ja, alltså det är alltså en 12 års åldersgräns då, om man vill korrigera sitt kön då, enligt Socialstyrelsen, så att det finns ju en rekommenderad ålder. Under 2018 hade utredning om könsdysfori påbörjats hos fler än 500 barn. Det här exploderar ju också samtidigt, alltså antalet utredningar. Men man har visat att det var många läkare som gick ut och varnade för det här ganska tidigt. Men regeringen Löfven körde igenom det här.
Ja, såklart. Va? Och det finns ju föräldraföreningar också med det här. Och föräldrar som har sagt emot och har blivit liksom totalt liksom, de är dåliga föräldrar och sånt där. Och sen inte på något sätt så här. Och det finns säkert killar som tycker att de är tjejer och allt sånt där. Och det är helt okej. Men då ska man, jag tycker man ska vara 18 när man får bestämma sånt. Va?
Mm. Ja, här skrev då en läkare som är specialist. Han är specialist i barn- och ungdomspsykiatri. Sven Roman skrev redan 2019 en debattartikel i Dagens Medicin där han beskriver liksom att det här är någonting som har ökat från att man införde könsdysfori i Sverige då som en diagnos. 2001 så hade stegvis ökat fram till 2011 och sen hade den varit exponentiell. 2001 var det 12 unga som fick diagnosen. 2018 var det 1859. Så att det här är ju någonting som ökar. Det är ju antagligen, om man får, jag drar slutsats nu, det här är ju min slutsats. Det är populärt att prata om det. Och så gör man folk liksom medvetna om det. Och då börjar folk tänka att de har det. Det är liksom förklaring på att man en förklaring helt enkelt.
Problemet med det här, liksom, så här vad jag tycker är det som är, det är att man använder det här också som ett politiskt vapen från vänsterns sida. Alltså hela den här, jag menar, drag race på tv som folk är så jävla upphetsade. Så här, jag har inte sett det. Men så här, jag har inget problem med det. Och drag är roligt och allt sånt där. Det som är problemet med det här, det är att det politiska vänstern använder det som ett slagträ i den politiska debatten. Det är med de här sagostunderna med liksom med transer på jag tror ingen unge mår dåligt av att lyssna på en kille som utklädd till tjej som läser. Det kan till och med vara.
Nej, men det är lekfullt. Ett barn leker också. Ja. De klär ut sig.
Alltså, liksom. jag, mycket av högen är helt upphetsad. Du vet vad de heter. Ja, de heter en massa grejer. Så, men det fattar inte en unge.
Så. Nej, men de reflekterar inte. Så här, men titta, den där gubben har klätt ut sig till en tant. Det är kul för dem.
Det är kul. Och ofta när man pratar i Sverige med det här med om man pratar i Italien, de är så efter med allt sånt där. Men fram till liksom 80-talet så såg man inte någon som var homosexuell i Sverige. Det fanns ju inte. Vi hade en strikt liksom så här, protestantisk, du vet, så där. Däremot i min andra hemstad Neapel, där det finns en tradition i romarriket, så man såg liksom män klädda som kvinnor, homosexuella, man såg det.
Så det var fint att vara bisexuell. Det var så här.
Nej, det, romarna var det aldrig. Det var grekerna.
Det var grekerna.
Ja, men Napoli är grekiskt. Så det finns, och det är inte så att det är fint och så, men det fanns en acceptans för det här. De var inte alls behandlade bra ofta, vart de, men så, de fick vara en del av samhället. Sådär. Och sen höll folk på att säga saker och sånt där, men det fanns, och folk, man såg det.
Mm. Nej, men det här är, det är liksom sånt.
Det är också Sverige, det här hyckleriet liksom, med ja, men vi är så progressiva liksom. Där fanns en gammal kultur med det här liksom.
Det kommer ju liksom idéer. Alltså som direktdemokrati. Uh-huh. Det höll man ju också på den tiden. Uh-huh. Men sen har man liksom reversera, och så går det liksom cykliskt fram och tillbaks. Uh-huh. Men ingenting som vi kommer på nu är egentligen nytt. Uh-huh. Det är ju gamla idéer liksom.
Har vi dragit rabattkoden förresten?
Nej, vi ska ju fira Bindefält.
Just det, vi ska ju fira Bindefält. Och genom att göra det så ska ni få en rabattkod. Ni kan handla på robertus.shop. Jag måste bara slå upp den här så vi får rätt rabattkod här. Den är...
Svenskt näringslivs nya rapport. Reform för fler. Nej,
jag tänkte sätta på... Jag tänkte sätta på lite ljud medan du läser upp det,
ja,
så att vi får
in... Oh, nu blir det lite stämning också.
Ja, fast vi måste vänta på att reklamen försvinner. Den här biten på nätten. Då ska vi se.
Sådär, här kommer rabattkoden. Rabattkoden är bindan på väggen 15%, procent med procenttecknet. Alltså bindan på väggen som ett ord, 15% med procenttecken. Robertus.shop. Rabatten gäller 15 på allt på shoppen, men utom pizzaugnarna.
Så är, ja.
Han kallar, Bindefält kallas ju bindan, bara så att ni...
Bindan. Ja.
Så vi firar hans strypning.
Ja, en armbåg i strypning. Ja.
Men intressant det är att det börjar komma liksom i Amerika som alltid, för det börjar komma en motreaktion mot det här. Som det är hon, vad heter hon den där? Hon heter Dylan Mulvaney. Och det är en kille som har, jag vet inte var han har, långt han har kommit i det här. Men han vill ju vara en tjej, och då tycker jag man kan kalla dem hon. Det är liksom det Jordan Peterson har rätt. Han säger så här, rent juridiskt är en sak om ni tvingar mig att säga saker. Men däremot så, han vill bli kallad hon, well. Men grejen är att där har det liksom, det har ju gått, han har ju fått massvis med sponsorkontrakt. Han har bland annat haft ett sponsorkontrakt för tamponger. Japp, tamponger.
Ja, det är svårt, jag kan tänka mig att det finns ingen anledning att själv konsumera den produkten.
Nej, utan han sa att det är bra om han liksom, hans tjejkompisar frågar om har du en tampong, då kan han ge den.
Mm. Det finns ju på typ alla svenska toaletter, finns de ju liggande nu också.
Ja, det där är också intressant. Vad för tamponger? Jag menar, det finns ju massvis med hygiengrejer som man behöver. Mm. Rakhyvlar som man, varför ligger inte det? Det är också så här, det här sned...
Men det kan ju faktiskt vara smidigt. Ja, att om man tappar väskan eller något.
Jag tar tillbaka det. Nu du säger, det är klart att om det rinner där så
kan det. Men det är också... Näsdukar kan ju också vara bra om man liksom behöver snyta sig.
Men nej, men jag tar tillbaka. Du har rätt, jag har fel. Det är klart, kanske det är bra. Om det är något, det går före råkhyvlar.
Det borde ju finnas kondomer också, ifall man vill ha spontan sex på en toalett till exempel. Mm. Why not?
Sen. Man ska inte ha spontan. Det är offentligt. Det ska vara till för folk som bajsar.
Ja, okej då. Jag tar tillbaka
det. Sen om man vill göra det och bryta lite mot konceptet, men det är inget man ska uppmuntra från maktens sida. Jo, men Dylan Mulvaney, och nu har det kommit en jättebacklash nu, för att de Bud Light, Bara det lätt ölba säger allting. De har gjort honom, henne som spokesperson och gett ut någon öl med en bild på honom. De skickar det inte till alla, men de skickar. Och folk har blivit rätt förbannade i staterna. Att det här, liksom, de har tagit bort, då vdn säger så här, vi måste ta bort det här grabbiga liksom, öl, och vi vill ha more inclusive. Och folk bara säger, men vi är grabbar, vi vill dricka öl och göra grabbiga saker. Så där har ju försäljningen, alltså, den har gått ner med 15% bara på de veckor.
Och det är alltså Budweiser.
Bud Light.
Och vad är liksom, vad är Bud, alltså vad
Budweiser, ja.
Men vad är det mindre av?
Kalorier.
Men vad, det är ju, öl är ju kalorier. Det är flytande kalorier.
Ja, men det säger,
alltså, liksom, alkohol är energi i sin renaste form.
Ja, jag vet, men det är lite mindre kalorier. Jag har ingen aning.
Nej,
jag ställ inte mig till svars för Bud Light nu. Jag har aldrig druckit dem hela
mitt liv. Nej, men alltså, de har jag så här, min erfarenhet av Budweiser i allmänhet var att när jag var i Kina 2015-2016, då hade de en oerhört intensiv marknadsföringsstrategi och ta sig in där, och då satt de och drack liksom Budweiser i små shotglas. Mm-hmm. Det var så de höll på då. Så att jag, och det är så här, varför riktar man in sig på kineser? De dricker ju inte ens alkohol. Alltså, de är ju också genetiskt sämre på att förbränna alkohol.
Ja, precis. De har enzym mindre, var det inte som,
ja, för att de har inte hållit på med sånt liksom. De är inte anpassade till det.
Nej, men när jag på liksom när Tyson boxade, då sponsrade de min boxning. Det var ju liksom så här, det var this buds for you, började nästan alla titelfighter på 80-talet. Nu är det liksom, så ska de bli mer inclusive och allt sånt där. Men i Amerika har det verkligen, och man hoppas att den inställningen kommer till Sverige, att man säger, lägg av nu liksom. Lägg av. Fan, och om folk liksom så här, återigen, folk som vill klä sig som tjejer, folk vill liksom, men så här, det här har, du vet, vi gjorde alltid, efter boxningsträning brukade vi käka nere på Skånegatan. Skånegatan var ju då det som är hela Södermalm nu, men det var folk med lite konstiga kläder och konstiga frisyrer. Vi brukar säga att de om man var rätt på Skånegatan såg man ut som man hade klättrat ur en sopkorg och så har någon kissat i håret på en. Då såg man rätt ut liksom.
Men det kan ju också vara någon, så här, någon som har bryggt kombucha i en fjällräven på en balkong som har fallit ner i håret.
Ja, men det är bättre, men det tog 2 timmar att se ut, så det var inte bara så att man kravlade sig ur en sophög liksom. Så brukade vi hitta den som såg mest så liksom Skånegatan ut. Varje gång hela boxningsgänget vill stanna bilen, ber man i rutan, och så sa vi så här, ursäkta, var ligger Skånegatan? För det var liksom, och de bara, det är här! Ja, okej, tack så mycket. Det tyckte vi var väldigt, väldigt kul. Men nu Skånegatan sprider sig till hela Södermalm. Och sen så har det öppnat små enklaver i hela jävla Sverige med hela den inställningen. Och om man tittar på liksom vad folk röstar vänster idag, så är det ju liksom Södermalm.
Skanstull.
Ja, Skanstull. Ja. Och det är de här, alltså, dyra innerstadsområdena som en gång var höger. Men vilka är det som bor där nu? Jo, det är de här beslutsfattarna. Det är de här genusvetarna. Alla de som vi betalar miljoner, miljarder till för att hålla igång det här. De har köpt fina lägenheter där.
Nej, alltså jag bodde i Skanstull, flyttade runt på Södermalm i typ 3 år. Oh. Och det var så här, en gång var sjätte månad. Och jag fick punga ut 14 lökers per månad för en etta. Och då mötte jag liksom män med runda glasögon, snurrade mustascher och magväska på ringen. Mm. Det var liksom...
Nej, men när jag var tonåring, alltså, Södermalm var ju rough. Alltså. Det var ju ett riktigt arbetarklassområde.
Jag vet inte om det här är sant, men jag har hört att på Knivsöder, det vill säga Hornstull, i slutet eller början eller mitten på 90-talet, så var förstahandskontrakt så oattraktiva att man fick bo gratis i 3 månader. Om man flyttade in. Och då kunde man också byta kontrakt. Jag har inget liksom, jag kan inte backa upp det, men det var alltså inget område som folk ville bo i.
Jag bodde ju på yttersta Tvärgränd, som är en av Stockholms finaste gator, utsikt över liksom Riddarfjärden. Men där berättade folk att folk som hade bott där länge, de berättade på 60-talet, så alla hade utedass, det fanns ingen riktiga dass, och det var hål i taket. Så man fick, när man satt och sket och regna, då fick man fylla upp ett paraply in i utedasset.
Så rann det ner i fatburen.
Så fattigt var det liksom.
Ja. Nej, men det var ju worker quarters. Och det är så här, nu har de liksom, det var jävla märkligt att bo där. Jag tror det var typ 2017-2018 så var jag på väg, du vet, till tunnelbanan och så bara, ja men då är någon polis som har blivit knivhuggen i nacken vid Björns trädgård liksom. Så att det är jävligt konstigt. Men jag gillar Södermalm. Det är alltså det är en fin plats och det är, men det har blivit alltså en överklassplats.
Absolut, och en plats där makt centreras och politiska idéer. Återigen det här med att man inte blandar sig med folk. Liksom. Jag har ju bott mycket på Södermalm. Liksom. Man ser ju hur de röstar där. Du ser också alltså, vilka som bor där. Journalisterna bor ju där. Du ser också liksom, politiker, många bor där. Man går på samma ställen, man pratar med samma människor, man möter samma människor i trappen och man är så här låtsas arbetsklass på, i sin bostadsrätt som kostar 15 miljoner. Liksom. För det är vad det kostar då.
Ja, det är helt sjukt.
Det är alltså helt sjukt då.
Och det är så här, jag har träffat så många kändisar och mött så många kändisar på Södermalm. Mm. Så att
googla vad heter det? Lägenhet till salu, Nytorget. 4 till salu, ska vi se vad det kostar.
Nytorget. Det är också så här, det har ju blivit också såna här helt sinnessjukt tryck på dem. Då ska vi se. Nytorget. Jag tänker bara på Nytorgsman. Ja, slutpris. 9 miljoner.
Ja.
Har du 9 miljoner så kan du köpa en 90 kvadratare på och få innesten då att betala 6 000 kronor i månaden.
Men jag har ju gjort, alltså grejen, problemet för folk som inte är i Stockholm från början, jag har ju gjort bostadskarriär. Jag köpte min första, en tvåa på Kungsholmen. 90, kan det ha varit? 3 kanske. Vad tror jag betala?
På 90-talet? Ja, men 200 000 kronor kanske. Mm,
270 tror jag betala.
Ja, det, jag kunde det där priset för att jag har en kompis.
Du är den som, första som gissar.
Nej, men det var exakt det årsspannet på Kungsholmen. En kompis föräldrar köpte nästan en lägenhet. Och det är många sådana nästan historier.
Ja, jag köpte den. Jag tackar min morsa. Jag hade fått lite pengar över för någon boxningsfighter.
Men det är så här.
Morsan sa så här, vi åkte runt på alla och la skambud bara.
Men det här är så här, varför är det så här? Ja, Sverige reglerar bostadsmarknaden.
Jaha.
Därför har det blivit på det här sättet. Du har folk, du kan ha någon bredvid den lägenheten på Kungsholmen idag som betalar 2000 kronor i hyra, för du får inte höja hyran. Och det var 2000 då, och då är det nu. Det finns liksom 5 år på Södermalm som har 4000 i hyra.
Precis, och där bor du med kultureliten. Och ännu mer retsammare är det ju alla de här sossarna som får bostäder, du vet, stora bostäder som är värda liksom 20 miljoner liksom, ministrar. För man liksom arbetarrörelsen äger massa fastigheter och det är grejer som skulle gå till andra.
Mm. Nej, men
Sverige, man säger så här, Sverige är inte korrupt. Mm. Det är en annan typ av korruption. Man får positioner, man får jobb, man får lägenhet. Det är korruption.
Mm. Nej, men också så här, bostadsförmedlingen är också en plats där den som är bäst på att ljuga och har mest tur får förtur.
Mm.
Det är så här, kan du ljuga, manipulera för falska papper, då har du en fördel. Och då har man skapat en marknad igen. Fast då är det den som är den fulaste och mest oärliga individen som vinner.
Men det är tillgång och efterfrågan. Jag ska berätta exakt hur det funkar när det inte finns tillgång. Alltså efterfrågan är större än tillgången. Som funkar i alla ekonomiska system. En gång i tiden så fanns det ett monopol på taxi i Stockholm. Mm. Det vill säga, det var Taxi Stockholm bara som körde. Och vissa krogar då, jag var ju liksom grindvakt till etablissemanget under många, många år. Det är rätt ballt att göra den här resan. Att man, jag gjorde den här Stockholmsnatt, så vart jag jättekänd. Och sen så vände ju karriären och så började jag tävla kampsport, men liksom bara rätt liksom bara amatör. Liksom. Och så fick jag jobba som dörrvakt. Och då stod jag och öppnade dörren till Bindefält, de här som inte ens hälsade, de tittade inte ens mig i ögonen. 3 år senare skulle de kindpussa med alla.
Och sen strypte du honom med din armbåge.
Så strypte jag honom med armbågen och hamnade i hans. Och glöm inte bort rabattkoden, binda på väggen, 15%. Vad heter det? Men ett ekonomiskt system där det finns, då hittar alltid folk ett utrymme för att tjäna pengar. Det var så att då hade vi en direkttelefon från dörren till Taxi Stockholm. Så alltid när det stängde så ringde vi upp och beställde 10 taxis. Och så fick man ett nummer, taxinummer, eller 20 taxis. Och så kom då stamgästerna med mycket pengar, hade fått någon ragg och skulle hem och knulla. Och det var bråttom som fan och du vet sådär. Och då sa en taxi, ja, det är en timmes väntetid liksom. Det var en halvtimme, timmes väntetid. Men för 200 spänn har den här, det var mycket pengar då. Så vi gjorde liksom skitmycket pengar på det.
Så ni bokade och sen gav ni taxi?
Vi sålde, inte gav, ja, vi sålde naturligtvis. För att det fanns ett utrymme emellan där. Ja. Och det är exakt samma med bostadsmarknaden. Svartpengar, ljug, du vet. Allt det hamnade emellan när det finns större efterfrågan.
Ja, men det var ju så kommunismen Kina blev en kapitalism. Det var så här, man sa åt bönder, ja men du ska odla soja, du ska odla ris. Och sen kanske den sojabyn hade dåliga förutsättningar. Ja. Och de skulle ändå de hade ju en kvot som de måste leverera. Ja. Men sen kom de på att men om vi byter, så risbyn bytte med sojabyn och helt plötsligt så gick det jävligt bra. Mm. Och när kapitalism väl kommer till en plats och alla andra ser det, då går det liksom inte att stoppa det. Så kapitalismen spreds i Kina. Så insåg de att fan, det här var ju ganska bra, så det är ju rätt bra att ha mat till folket liksom. Och då insåg de att kanske man ska låta folk lite göra som de vill.
Men det är bara att titta på Sveriges ekonomiska utveckling, vad som händer. Alltså Sverige gör ju 100 unika år när det gäller, alltså när vi avvecklar skråväsendet i slutet på 1800-talet. Sen är det en ekonomisk utveckling som är enorm.
Det är väl också aktiebolagslagen som...
Allt det här och folk gör enorma förmögenheter. Och man ska ju titta på Sverige när man gör när liksom början på 1900-talet. Det är också rätt intressant. Sverige har mest patent på jorden. Inte per capita. Förstår du?
Mm, det är sjukt.
Det är helt sjukt. Alltså Sverige, man kan bli rik. Man går ut och tittar på liksom Djurgården och tittar folk som bygger sina villor där. För folk gör det. Man manifesterar. Kolla, jag kämpade, jag gjorde det här. Och så gör man liksom fram till 70-talet. Ja. Jag tror någon gång på 60-talet till och med ett av världens rikaste land. Sen får man ju liksom, man blir galen. Det är ju så här, när man är nummer ett så blir man galen.
Och jämför då med Finland. Alltså, ta då... Så här, Finland har inga stora uppfinnare. Jag menar, före kriget, då hade ju, alltså Sverige hade ju både Fleming och Nobel. Ja. Två av de största liksom. Finland har ingen sån, utan Finland var ett folk som kämpade under ryskt förtryck. Ja. Sen kommer kriget, Finland går in, förlorar oerhört mycket man, förlorar land, får sin industri totalknäckt av ryska eller sovjetiska krigsskadestånd som betalas paid in full. Sverige under samma period säljer åt båda sidor. De göder den tyska krigsmaskinen. De behåller sin industri intakt. Kommer ut ur kriget samtidigt som Finland. Finland är alltså en nation som går på knäna. Men ändå lyckas Finland blomma i kapp medelst innovation Sverige och bygga upp ett system. Men skillnaden idag, varför Finland är ett rimligt och resonligt land om du åker dit och tittar, det är att i Sverige så har man fått pengar. I Finland har man skapat pengar. Och man brukar ju prata om det att det krävs en generation för att förvärva, en för att förvalta och en för att fördärva. Ja. Och Sverige är nu inne på den fördärvande generationen, medan Finland är inne på den förvaltande. Finland har inte, alltså Finland så här, jag har träffat krigsveteraner sedan jag var liten. I Sverige finns det inte en enda svensk som har utkämpat ett krig på svensk mark.
Nej.
De har varit döda i 200 år eller något sånt.
Jean-Baptiste Bernadotte, sista kriget.
Fuck honom. Du vet vad jag tycker om honom.
Mot Norge.
Du vet vad jag tycker om honom. Ja, men är inte Sverige fortfarande i skuld till honom?
Ja, nej, men nej, är det inte tvärtom? Han lovade att betala den svenska statsskulden. Det är en av anledningarna till att han blev kung. Att
men lovade inte han, var det inte så att han gjorde det då?
Nej, han betalade inte statsskulden.
Mm. Nej, han är ju...
Så fort du satte kronan på huvudet där så blev det ingen statsskuld betald.
Nej, han lärde sig aldrig svenska. Jag sa det till dig att jag kommer aldrig att förlåta honom för att han förrådde Napoleon.
Men det där, så där kan du inte säga. Han såg till, han verkligen, till skillnad från andra, så var han en strateg. Han fattade, ta tillbaka Finland, Ryssland, svårt. Vem är vår ärkefiende? Danmark. Vi trycker till dem ordentligt. Så han leder ju Nord, är det Nordarmen va, eller Östarmen mot Napoleon. Han strider ju aldrig mot honom.
Nej, och det är för att han är en fege, så han drog från slagfältet flera gånger. Han dök inte upp på tid och han...
Nej, han sparade armén för att han skulle ta finnarna eller danskarna.
Ja, jag tycker att det han gjorde mot det var så här, det var fullt att förråda Napoleon. Det är det så här, man gör inte så.
Och för the record, Napoleon var italienare.
Ja, det var han. Han bröt på korsikanska hela sitt liv. Mm. Precis som Mannerheim, man kan höra. Har du hört det förresten?
Nej.
Jag tror inte att det är, många svenskar känner inte till det här. Men Mannerheim kunde ingen finska från början, han lärde sig. Och det finns ett tal där man hör... Till och med, jag tror till och med du som inte kan finska eller någonting hör här att det här är ingen native speaker. Det här är då Mannerheim, fältmarskalk Mannerheims tal då, till svenska frivilligkåren. Och det är på ju svenska. Men han ska prata finska. Det finns ett tal någonstans här kanske.
Ja rintama miehet. Nähdessäni.
Det här är alltså ingen native. Och det här går som ett spår genom historien.
Du säger att jag ska höra att det inte låter bra som finska där.
Nej, men han lärde sig.
Överskattar mina. Jag gick i för sig, jag är ju från förorten. Jag tror vi hade finska klasser i min skola. Så minimulko kan jag.
Men det här är också...
Du kan ingen finska.
Nej, jag kan ju finska. Jag har ju växt upp liksom på Åland, så jag kan. Ja. Men det finns, och det här är en observation som jag gjorde ganska nyligen. Och jag hoppas det är okej att jag vädrar den här i din podd. För att det här är någonting som jag tror inte att jätte...
Du kidnappar min podd.
Ja, jag gör det. Jag tar mig friheten.
Varsågod.
Och jag tog lite anteckningar på det här. Och det har att göra med att jag tror inte att det är så många som har tänkt på det här. Alltså det är samma nu med president Zelensky. Han är ju alltså tidens största person. Alltså vi kommer ju att minnas honom som en, fortsätter han som han har gjort nu.
Ja, ja.
Då är det liksom så här. Han är den sjätte presidenten i Ukraina. På samma sätt som exakt då Mannerheim var den sjätte i Finland. Båda är den sjätte presidenten i länder som har varit ockuperade av Ryssland. Och det är 100 år mellan att de klev på, egentligen 99. Zelensky har lärt sig ukrainska. Han är rysktalande. Han pratar inte natively ukrainska.
Jag visste faktiskt inte.
Han är helt, alltså han är ryskspråkig och den här serien då som han blev känd för är på ryska. Så han har lärt sig ukrainska. Och det här är som det är som att det här går som ett spår igenom. Människor som flyttar till ett land som har det här förtrycket i bakgrunden, som lär sig språket, de blir stora ledare. Mannerheim, och det slår också åt andra hållet, som Stalin, han var ju från Georgien. Hitler var från Österrike. Och det är som att det är den här hjältemyten. Det är liksom, man är född i ett annat land, man flyttar, man har någon form av komplex. Och sen blir man bara en stor. Det är precis det här som är, som vi pratade om tidigare, om man ska knyta ihop det, att man ser historien återupprepa sig.
Så vi får hoppas att historien återupprepas. Jag brukar, det är den här klassiska, hellre var en krig än en trädgård, en trädgårdsmästare än krig. Vi har ju byggt för mycket, alltså i det moderna svenska samhället har det bara varit problem att vara man. Man har satsat på kvinnor enormt mycket och det har varit bra naturligtvis. Man har helt glömt bort. Vi skulle bara bli liksom, ja, mjuka, fina. Liksom, och istället för att liksom säga, det här är manlighet. Manlighet har sina grejer. Förr i tiden fanns det tydliga liksom regler för. Det fanns ofta manlighetsrit. Du gör det här och så blir du man, och ju mer liksom du lever ute i en skog, desto tuffare är de här manlighetsriterna som handlar om offer, som handlar om liksom visa tuffhet för att bli man.
Ja, så vill man satsa på politik som tar sig till män, kan man ju satsa på psykisk ohälsa bland män. Eller arbetsplatsolyckor bland män. Alltså där finns det insatser som man kan göra, men jag vet inte ett enda universitetsämne som går ut på att hitta på olika sätt att få män att sluta dö på jobbet. Jag har aldrig hört det, har du?
Nej, det är ingen som bryr sig som vanligt liksom.
Nej, men det är ju klart. Det är så här, ja, blev av med armen i en kvarn idag. Vinkelslip av ditt öga.
Men det är samma sak med Ukraina, om vi är inne på det. Det här med att män får inte lämna Ukraina. Det är inget snack om patriarkatet, utan helt plötsligt så är det liksom, det blir väldigt tydligt vad en man är.
Mm.
Och vilka offer, rent historiskt. Tänk när och det är alltid så när adelsmän och kungar bestämmer sig för att gå i krig, då dör arbetarklassen, va? Titta på 30-åriga kriget. Alltså svenska män, var tionde man strök med i vissa byar liksom. Jag menar, och det var inte så att de dog, fick ett skott i huvudet och dog, utan den vanligaste dödsorsaken var att du fick att du dog i dysenteri, eller att du fick någon infektion i ett sår som du hade fått på armen, va? Och så låg du och ruttnade ihjäl.
Ja, det är plågsamt.
Alltså, så var det var man. Mm. Så det var klart att det inte var enkelt att vara kvinna, men det var fan inte enkelt att vara man liksom.
Nej, men och nu har vi ju liksom, det är ju alltså den man som just nu är den största manliga förebilden, skulle jag ändå vilja påstå att är president Zelensky.
Mm.
Alltså kolla vad han gjorde. Han tog av sig kostymen och tog på sig uniformen. Och nu är alla i hans administration. Vi kör t-skjorta liksom. Grön t-skjorta.
Klitschko, för detta världsmästaren i boxning, han är ju
borgmästare
i Kiev. Och han är kanske, jag vet inte hur många hundra miljoner han är god för. Han skulle kunna köpa sig en paradisö, åka dit och bo. Han är kvar i kriget.
Han är en sån jävla man. Alltså, det finns en dokumentär på Netflix om Majdan-revolutionen. Där man ser hur han blev den naturliga ledaren och bara står där och han förhandlar med den här jävla idioten Janukovic. Och liksom, och sen bara kliver han fram och så blir han liksom ledare för hela stan.
Och jag har ju boxat förmatch ett par gånger till. De är två bröder och bägge är så här, men de är typ 115 kilo, 202-206 tror jag. Alltså de är helt enorma. Stora jävla monster alltså. Jag tror om man skulle så här, ja, men jag har faktiskt snackat med dem ett par gånger så här under galan. Ja, väldigt trevliga, superfokuserade, och jag vet inte hur länge han höll tungviktstiteln. Tyvärr var han rätt tråkig på när man såg honom på TV. Sen var det en helt annan sak att se honom live. För du vet, grejen, när man ser ett proffsboxning, tungvikten live. Tänk dig två människor som är över 2 meter, väger över 110 kilo. Slåss. Alltså, det är svårslaget.
Jag står bredvid också.
Ah, ja.
Alltså, kom med till Ukraina nästa gång. Och så ser vi om vi får en podd med honom.
Ja, det vore härligt.
Det skulle vara riktigt roligt. Vi kan liksom inte ge några utfästelser, men man kan alltid försöka. Mm. Och mig veterligen så har du lyckats med allting du någonsin har försökt med.
Ja, inte riktigt. Men
det är kanske bara för att man ser du lyckas.
jag är jävligt bra på att skryta med det som gick bra, mindre bra. Men det misslyckandet är bara en del i processen.
Hur många gånger misslyckas du före du lyckas då?
I min första titelfight bröt jag käken, jag bröt näsan, fick en tand utslagen, bröt ett reben, fick sy 15 stygn i ansiktet. Min första träningstjänst som var 5 år för tidigt, förlorade en jävla massa pengar. Men sen så byggde jag den här 15 med Paolo som har funkat skitbra i många år. Liksom.
Den boken fick jag när jag var 14 eller 15 av min mamma.
Det är Sverige som har sålda träningsbok.
Det var någon som stal det av mig.
Det var rätt lustigt. De skrev efter mitt sexköp där. Så skrev, var det någon, jag tror det var i någon tidning, en debatt, när de skrev, varför fick Paolo Roberto skriva böcker för Bonniers? Ska jag berätta varför? Därför jag sålt över 350 000 böcker.
Det är fittigt mycket, som man ska säga på Åland.
Plus att jag fick, för min första kokbok fick jag pris av Kokakademin. Så jag är prisbelönt och storsäljande kokboks- och träningsboksförfattare. Jag är den enda svenska träningsboksförfattaren som är översatt. Jag är översatt till 5 eller 6 språk, tror jag. kinesiska till. Ja, det är fan den snyggaste boken jag har. Du vet, lite armhävning och så kinesiska tecken på sidan, det är snyggt.
Det man tror att det är en bok full med liksom så här ancient wisdom, men egentligen är det bara en mycket enkel idé. Träna 15 minuter om dagen.
Mm. Snort av Arne Tammer som snodde det från Jack LaLanne. Mm. Så att det är två.
Men sen har ju Anders Hansen gjort karriär på att prata om att man ska göra dubbelt så mycket. Man ska ta 30 minuter om dagen.
Ja, fast det är väl lite högre pulspromenad då, är det så här. Jag tycker att den är alltså, det är en helt annan podd. Det är viktigt med muskler. Det är allt mer forskning som visar just det här. Förut har man inte haft folk som har tränat styrketräning som har blivit gamla. Nu kan man titta resultaten. Men det får vi göra en podd om det. Tack Jannik för ett jävligt bra samtal. Glöm inte bort rabattkoden bindan på väggen 15%.
Tusen tack David.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.